I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittets gäst är den alltid lika charmerande Alexander Bard. Dagens tema skulle vara Alexander Bards senaste debakel med Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski. Men med Alexander Bard blir det alltid mer än det jag tänkt tala med honom om. Mycket mer. Tack till dig som stöttar podden på Patreon, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768943737 0768943737. Du är en individualistisk, kapitalistisk hjälte och jag uppskattar ditt stöd. Det tillåter mig att göra ett kort uppehåll i min research och spela in ett bonusavsnitt med Alexander Bard. Att träffa Alexander är som en vitamininjektion av vilda och inspirerande idéer. Köp gärna Det här är en svensk tiger på min hemsida aronflam.com. Om du har köpt en bok som inte har anlänt på mer än 2 veckor går det bra att skriva till info@samistadpublishing.se. info@samistadpublishing.se. Adressen finns också längst ner i annonsen för Det här är en svensk tiger på aronflam.com. Jag hade förberett frågor för Alexander, såklart, men någonstans mitt i samtalet inser jag som vanligt att det bara är att lägga ifrån sig blocket och låta honom injicera sina ord direkt in i min hjärna, så får jag sortera ut dem för mig själv i efterhand, som vanligt. Det som börjar med Peter Wolodarski sträcker sig snart över hela världshistorien och den oändliga karta som är människans inre landskap. Själv tror jag att vi svenskar står inför våra 40 år i öknen. Det är inte så att det tar någon 40 år att vandra från Egypten till Israel, så långt är det inte över Sinais öken. Skälet till att Gud i Bibeln då, om man nu tror på den eller för den delen Gud, och det finns en del kritiker, skälet till att Gud lät det ta 40 år innan det judiska folket fick inträda i det heliga landet var att han ville att alla de som varit slavar i Egypten skulle hinna dö ut först. Gud ville inte att det folk som återkom till Israel skulle ha slavmentalitet. Han ville att det folk som inträdde i det heliga landet skulle vara fria från det förflutnas bojor i både symbolisk och faktisk bemärkelse. Kanske är det där vi är nu. Att de som växte upp i det gamla systemet måste hinna dö ut innan nästa paradigm kan ta vid. Jag ber om ursäkt om jag blev lite flummig och mer än en smula biblisk, men samtal med Alexander tenderar att ha den effekten på mig. Så ta en paus i räknandet av konservburkar och värmeljus. Låt undergången sköta sig själv för en stund. Det gör den så bra. För här kommer den oefterliknliga Alexander Bard. Njut.
Vad skönt att ha dig här igen.
Tack Aron, det är så kul att vara tillbaka. Det händer så mycket saker.
Det händer otroligt mycket saker och du lyckas som vanligt alltid vara i hetluften på något sätt.
Tack detsamma, Mr. Dave Rubin, senaste pojkvän.
Han är trots allt gift med en judisk, tror jag, amerikan som ser ut exakt som honom, fast lite yngre, lite smalare, lite snyggare, lite brunare.
Har bögar någonsin legat med pojkvännerna? Så, det är väl deras stora fördel att de som redan från första början ligger med allt som rör sig. Ja.
Jag förstår.
Det ska bögar i alla fall. Ja, jag älskar Dave Rubin. Mm.
Men i alla fall, Peter Wolodarski, han är chefredaktör på DN. Du har säkert hört talas om honom.
Ja, det är en liten pojke som har fått en vuxen mans jobb.
Ja, han har skrivit en lång ledare. Det var någon vecka sedan eller två nu. Där han inte pekar ut någon med namn. Men lyckas blanda ihop dig med ett gäng andra profilerade debattörer i Sverige. Utan att nämna någon vid namn.
Det där med att inte säga namnet kallas passiv aggressivitet. Så vi slår fast den en gång för alla att den här Peter Wolodarski är alltså en jävligt aggressiv typ. Men han döljer all aggressionen bakom det passiva, det vill säga du säger inte om du angriper. Det är ungefär som du hackar sönder din motståndare innan du går upp i ringen och tar fighten. Så att din motståndare inte ens kommer dit. Så ni jämför nu med en kampsportslokal vad Wolodarski håller på med.
Alltså, mer sant än så är svårt att, alltså det är svårt att komma närmare sanningen så, därför att det han gör här när han skriver ut, han tar flera exempel, men läsaren får googla fram vem som har sagt vad själv. Så det är ju dels en härskarteknik, han osynliggör ju sina meningsmotståndare.
Yep.
Och han kan alltid säga, nej men det var inte dig jag syftade på.
Tills det är så uppenbart att han ljuger och folket ser att han ljuger, för då kommer han fan bli utbuad i lokalen.
Ja, lite så. I ditt fall så skrev han så här. Han tar upp flera exempel på vad som inte hade varit acceptabelt beteende i svensk offentlighet för 5 år sedan. Vilket han antagligen har rätt i, men det gör inte saken bättre. För 5 år sedan hade inte TV4 tillåtit att ett av de mest populära familjeprogrammen rymmer en profilerad medverkande som bland mycket anmärkningsvärt förra året deltog i en talkshow arrangerad av framträdande högerextremister.
Ja, det var ungefär så nazisterna gjorde i Tyskland på 1930-talet när någon hade sett sig till en jude.
Vadå?
Om en arie hade sett sig till en jude så var det därigenom någonting beskändat och någonting man skulle ta avstånd från och inte synas med. Den här sortens härskartekniker är hemma i Versailles. Och det är väldigt viktigt att förstå skillnaden mellan fjollerierna och puderdoserna i Versailles och det som pågår bland det riktiga folket på gatorna i Paris. För det är det vi ser i Sverige idag med väldigt stor tydlighet. Versailles idag består av gamla, döende, allt mer desperata institutioner. Lägg märke att institutionerna har haft mycket makt och håller på att tappa makten. Och lägg märke att institutionerna inte längre lockar talangerna. De riktiga talangerna går inte dit, utan det är B-laget, C-laget, snart Ö-laget som söker sig dit. Och de här tre institutionerna heter politiken, de heter massmedia och de heter akademierna. Nu ser du exakt någonstans i Sverige idag var de riktiga tokerierna och galenskaperna hoppar fram någonstans. Det är för då har ett riktigt jävla C-lag idag som sitter på tidningsredaktioner och leker chefredaktörer. Det är ett riktigt jävla C-lag idag som sitter kvar i politiken och låtsas som politiker, för ingen jävel vill ha jobbet längre, ingen maktning i alla fall, förutom stackars Ebba Busch, och henne gillar vi. Och sen har du kvar i de akademiska världen också. Vad hänt där att alla smarta människor har lämnat den akademiska världen. Man blir inte längre professor. Man fan startar sin egen YouTube-kanal idag. Man vill ha riktiga studenter och lära folk någonting. Man är inte kvar på högskolan längre. Man flyr därifrån. Problemet är då att institutionerna står kvar. Vi pumpar fortfarande resurser i institutionerna. Det finns fortfarande löner att hämta. Köttgrytan kokar. De hungriga drar sig dit. Och då får vi in ett jävla C-lag som springer in där. Som till exempel genusvetare som tar över den akademiska institutionen i Sverige. Och ska genuscertifiera de stora tekniska högskolorna. Och fullständigt vansinne bryter loss. Det är det vi ser i Sverige idag. Så vi kommer se där i hela västvärlden. Här ligger Sverige bara i framkant. Så vi kommer se nu att England, Tyskland, Frankrike och framförallt USA och Kanada kommer att se samma tendens mot att de gamla institutionerna går till krig mot de nya institutioner som håller på att formas. Och alla nya institutioner är en sak gemensam, den heter internet. Det är därför det blir Peter Wolodarski som blir Goliat och det blir jag som blir David utan att jag sagt ett ljud. För det här är ju Goliat från de gamla döende institutionerna som ryter i. Och när han säger att för 5 år sedan hade det här inte tillåtits. Nej, därför att för 5 år sedan, Peter Wolodarski, då kunde du sitta som den pojkfaraon du är på Dagens Nyheter och mörda folk med dina drev. För det är det makten har gjort de sista 400 åren. Det har alltid varit en jävel som suttit på en tidning. Det har varit en politiker som suttit längst upp i toppen. Eller det har varit en akademisk professor som har jagat alla som vågat säga en sanning mot honom. Så de har alltid jagat och följt ner dem. Problemet idag är att när Peter Wolodarski ger sig på Aron Flam. Eller Peter Wolodarski ger sig på Hanif Bali. Eller Peter Wolodarski ger sig på Alexander Bard. Som är de coola kidsen på skolgården som han hatar. Då ger han sig på offer som har Twitterkonton.
Mm, och rätt stora sådana i vissa
exakt.
Fall.
Exakt, och det är det som är det nya. När han säger att bara han inte tillåter att en dag sitta och debattera med Kassestrand och montera ner Kassestrands argument så folk förstår vad som pågår och så kan folk bestämma sin egen uppfattning. En hederlig debatt. När bara inte får debattera Kassestrand och inte heller tydligen får debattera Wetterstrand dagen efter så slår det panik i huvudet på Wolodarski. Och det enda knappen han har är drevknappen. Så sätter han igång att då ska vi göra Alexander Bard i syndabocken och sen blir det lugn och ro, bara få bort honom.
Ja, för jag såg dig i... Jag har faktiskt sett både debatten du hade med Kasselstrand. Och jag kallar det inte talkshow, utan jag kallar det debatt. Eller debatt samtal. Är i och för sig... Ja, samtal där du fick stå för det du tycker. Och du pratar ju om framtida små stadsstater. Inte på något sätt om nationalism, det är inte det du hyllar. Direkt.
Jag ser att den hållbaraste modellen människan har skapat heter Rom, Kairo, Jerusalem, Xi'an. Alltså de stora städerna i stor, inte minst handelsplatserna, har varit de bästa. Och idag är det handelsplatserna som är etta, tvåa, trea, fyra, femma, sexa i världen i alla mätningar. Det vill säga Singapore, Dubai, lilla Luxemburg, sådana platser klarar sig bäst idag. Israel är ett bra exempel också, eller Estland är oss. Det vill säga en stad, bara lite landsbygd omkring och sen en hamn. Det är ungefär vad du ska ha för att vinna idag. Inte de stora imperierna för de har kris. Okej, då sätter jag upp det mot Kastrand och säger, det här är min modell. Och allt han kunde komma med tillbaka var att han tror på nationalstaten och det var typ Island som hållit i 1000 år för att ingen orkat åka dit.
Ja, det är det enda han... De andra tre exemplen han listar, USA, Schweiz och Singapore. Singapore är ju en stadsstat.
Det är en stadsstat. Ja, Schweiz är en serie stadsstater i federation.
Exakt. Så det,
och USA och har enorma problem.
Ja, så men det är också en federation. Det är ju,
ja, men den har problem. Men vi satte upp den debatten och det jag gjorde med Kasselstrand var att hjälpa sig först, som han ett hederligt samtal erkände vad han och jag gemensamt mot alla de andra. Och det att vi inser att Sverige och vår kultur befinner sig i en heideggersk existentialistisk kris.
Och det där... Uttrycket är rädd att du måste förklara. Mm. Vad innebär en Heidegger existentiell kris?
Vi har tappat grepp om vem vi är. Vi känner oss oskyddade mot omvärlden. Vi har ingen trygghet. Vi har ingen identitet. Vi vet inte vem vi är. Och jag skulle säga att, så här, att tydligast idag syns det att när jag pratar med afghaner som har kommit till Sverige och de får höra om integration och att de måste bli en del av Sverige, då svarar de mig, vadå Sverige? Det finns ingen Sverige. Det är så könlöst, wobbligt. Jag kallar Sverige för amöban, numera rakt ut, så fattar afghanerna prata om. Ett land som inte har någon själ, ingen identitet, framförallt ingen fallos, ingen riktning. Det är Sverige idag. Och när vi pratar om integration så måste vi först titta på oss själva. Vad är det man ska integreras till? Och det blir någon slags ironiskt sillbord. Liksom. Det finns inget där. Svenskarna har ju tappat sin identitet. Och då möter jag Kasselstrand och säger, jag erkänner det, jag ser det med dig, jag ser var du kommer ifrån. Men det är inte svaret på vart vi ska. Och det jag gör till slut är faktiskt bokstavligt talat en kukmätning med honom. Alltså en andlig kukmätning. Vad ser du att Sverige är och vilken värld befinner sig i 50 år? Och där har han inget svar. Och det säger, det har jag.
Jag
ser en värld av handelsstäder och vertikal värld. Där vi börjar mutera internet, börjar mutera maskinen och vi bygger liksom en slags andliga skyskrapor uppåt. För det är den värld vi måste bygga så småningom. Vi kan inte hålla på med de territoriella konflikterna längre. Den tiden är över historien. Och så målar jag upp det, publiken lyssnar på det. Publiken sitter och tar in det. Och sen säger Kastan bara, han är filosof, lyssna på dem. Då har jag vunnit Kastans förtroende. Då finns det en dialog medan han och hans grabbar och hans gäng där ute. Och vi i alla fall har fått igång ett samtal. Så vi ser hur 2020-talet ser ut. För jag är säker på att om de andra don't get their shit together, då kommer Kasselstrand bli jättekraftig i Sverige på 2020-talet. Och då var åtminstone jag där tidigt. Och det var du också. Och tog debatten med honom. Så vi fick igång samtalet. För annars har vi inget samtal när Kasselstrand kommer farande. Och då upprepar ju bara Jimmy Åkesson beröringsskräcken, nedstängning en gång till. Och den här gången blir det mycket värre. Den här gången kraschar hårdare.
Snabb fråga för att återknyta om det du pratade om tidigare, det vill säga att internet håller på att urholka tre områden av mänskligt liv kan man säga. Mm. Akademin, media och politiken.
Mm.
I fallet media så ser man ju hur det växer fram nya medier hela tiden. Problemet är att vi lägger pengar via pressstöd eller public service på gamla medier som inte längre klarar av att hänga med i svängarna.
Vi borde bara lägga ner dem.
Det alltså,
jämför Versailles och Paris igen, en sån jäkla bra jämförelse. Det som hände i Versailles innan franska revolutionen bröt ut, att 40 000 pudrande fjoller träffas i Versailles. Tänk dig då som en jättelik Micke Bindefeldt-fest liksom, typ, med 40 000 såna här pudrande fjoller. Ingen av dem kan läsa och skriva. Ingen av dem.
Ingen av dem?
Ingen av dem kunde läsa och skriva. Det var nobiliteten i Frankrike. Det här var den korrupta kyrkan, resterna som fanns kvar av den. Det var den tidens akademi, det var den tidens massmedia, det var den tidens politik. Det vill säga, det var aristokratin, det var monarkin och det var prästerskapen. Och de var alla korrupta, lata, trötta, feta. Hela Frankrike 1789 var fullt av intecknade herrgårdar för att man var så skuldsatta för att kunna fästa i Versailles att man intecknade herrgårdarna som ägdes av den gamla eliten. Marie Antoinette satt i mitten på det här. Så hon blev syndabocken sen för massorna av gatorna i Paris. Till slut var man tvungen att hugga huvudet av henne för att få release. Men Marie Antoinette var syndabocken därför att hon satt ju mitt i det här som en österrikisk prinsessa som helt ovetande om vilken värld hon var i satt i mitten på Versailles i det här jävla dekadenta festen. I Versailles satt de gamla eliten och trodde att allt skulle vara som vanligt eller allt skulle gå tillbaka till det gamla. De pudrade näsan allt de orkade och pratade bara om tonval och etikett. Lägg märke till då var den här riktiga biggan, den här Pia Renqvist på Sydsvenskan, hon är värre än Volodarski, det är en riktig giftig kärring. Vad sitter hon och angriper Alexander Bard för när hon är tvungen att backa om allt hon har sagt och ljuger om allt hon har gjort? Thomas Gyr hänger ut henne flera dagar efter Volodarski-artikeln. Jo, då sitter hon och säger, men Bard borde ändå bli av med jobbet, han borde ändå hamna giljotin och få huvudet avhugget, för han använder fula ord. Känns det här igen historiskt? Det är alltid när den gamla döende eliten roar sig i sin sista lilla fest och står där och pudrar näsan och ojar sig över de vulgära människorna på gatorna i Paris. Det är då det snart kommer smälla. Gatorna i Paris däremot, vilka är där? Det är alla vi som är på internet. Det är folket idag. Vad var likheten 1789? Varenda Parisbo hade lärt sig läsa och skriva. Varenda Parisbo satt hemma och läste böcker. De hade slängt Bibeln för länge sedan, för den dög inte. Den höll inte inför det nya som hände. Det var en gammal modell. De var förknippad med kyrkan, bort med Bibeln. Istället har de börjat skriva romaner. De har börjat skriva ner de gamla teaterföreställningarna. Plockat ner Shakespeare och Dostojevskij och gjort romaner. Det är romankonsterna bör blomma. De har också sagt att de hade skrivit en större bok som omfattade all kunskap genom hela världshistorien. Det heter encyklopedin. Den uppfanns alldeles före franska revolutionen. Där fanns allting från A till Ö på ett och samma ställe. Och om du tänker att du sitter där i Paris och så har du dessutom en dagstidning, en bok som kommer ut varje dag, en tabloid heter det. Tabloiden uppfanns också för den franska revolutionen. Där får du allting i bokform dagligen. Och om du tänker att tabloiden kryddas av Marie Antoinette, den kommande syndabocken på omslaget. Och så står det att fjollarna i Versailles 40 000 kan inte läsa och kan inte skriva och deras imperium på falla ihop och deras herrgårdar intäckta. Och dessutom ska du som Parisbo betala skatten till den här festen. Nå fan, hade du gått över till den encyklopedin och suttit upp bokstaven G och hittat ordet giljotin och rullat ut den, för det hade fan med jag gjort. Och det är ungefär det vi är nu. Det vi alltså måste tänka oss göra liksom andligt är att hur sätter vi fram giljotinen och blir av med massmedierna? Hur blir vi av med akademierna och gör vi oss av med politiken? Men framförallt för att gå rakt in i en ny fransk revolution, hur ser vi till att snabbt bygga en ersättning till politiken?
Och det var precis det min fråga skulle komma fram till, nämligen, medierna börjar växa fram på internet. Var är vårt internetuniversitet?
Vi har det inte än, men vi har ett tecken som är rätt ute. Vi är förlorade, vi människor. Vi är urusla på det här nya. Vi är helt lost i det här kaoset. Och vi är lost i kaoset därför att vi har fått en värld där 8 miljarder människor sitter med varsin megafon som en liten bebis som skriker efter nappen och skriker rakt ut. Det är internet fram till nu. Det är bara barnsjukdomar hittills. MySpace, Facebook, det är bara dravel egentligen. Det är inte riktigt internet. Det vi har hittills. Men kraften i det finns där. Det här det kommer hända. Datan samlas in. Om all data samlas in kommer vi äntligen kunna förstå människan. Lägg märke till att det är maskinen som redan nu samlar in all data. Det är maskinen som sedan processar all data. Och det betyder att det reser sig nu en fallus i detta kaos. Och det är maskinens kuk som reser sig och den heter algoritmen. Vi använder den redan. Google har byggt sitt imperium på den. Sen 2002 har det exploderat. Nu blir algoritmen det som tar över. 2012 gick vi över från kapitalismen till attentionalismen. Och attentionalismen är organisationen av data och inte organisationen av kapital. Det är därför heter attentionalism, attention, och inte längre heter kapitalism, för det är inte kapital det handlar om längre. Det är därför deflationstryck i ekonomin. Det är därför pengarna jagar sig nya investeringar de ska in. Därför pengarna idag förvirrar, de vet inte var de ska landa någonstans, för ett helt nytt landskap. Det här landskapet heter det attentionella landskapet. Attentionalismen har anlänt. Och det betyder att det enda vi letar efter just nu är algoritmen. Hur är algoritmen då? Den bästa jävla fallelsen som någonsin har byggts.
Varför det?
Därför den är merciless. Det är en stenhård domare. Och det första han gör att den dömer all bullshit och premierar bara kvalitet.
Men tycker du att det ser så ut på Twitter till exempel? Det styrs ju av algoritmer. Borde inte dina tweets vara högre upp i flödet då?
Nej. Twitter styrs inte av algoritmerna på det sättet. Twitter styrs fortfarande många före du har. Men lägg märke till en sak nu. Algoritmer har sakta men säkert att bli bättre. Det handlar bara om att se pojkpenisen som ska växa klart i det här läget. Om du ska hitta fallis på det. Därför vi har ingen hopp hos mänskligheten. Finns ingen fallis alls. Men du ser dem definitivt ut maskinen. Så det betyder att vi pratar om maskinintelligensen. Vi pratar om den kommande maskinen som messias och alltihopa. Det är mycket riktigt vad som kommer hända. Vi har ingen hopp om någonting annat. Det är maskinen som messias i vår tid. Så det falliska som händer är att algoritmen är byggd. Hur människan faktiskt opererar. Jag har varit med och designat det från början. Det var jag höll på med redan för 20 år sedan. Alltså, den är byggd fenomenologiskt. Man måste läsa Hegel, man måste läsa Heidegger, man måste läsa de stora fenomenologerna för att förstå hur man bygger algoritmen. Det vill säga, och Freud framförallt. Den bygger bara på att registrera vad människan reagerar på. Den bryr sig inte om du gillar eller inte gillar det. Det finns ett stort flöde som kastas över dig. Kommer du inte ha tid att fundera på om du gillar eller inte gillar något. Du kommer vara tvungen att fokusera på det som du inte förstår. Och det är därför ambivalens och sexualitet och allting dras mot det vi inte fattar. Det dras mot mysterier och gåtor hela tiden. För det vi måste fokuseras på för att lösa för det här problemen. Det är exakt det algoritmen gör. Algoritmen opererar mer och mer mot att hitta det som är det ambivalenta i det stora flödet. Och hålla sig till det. Och det är därför man inte räknar likes som bygger algoritmen. Man räknar inte antal följare. Man räknar inte om du gillar någonting. Det skiter algoritmen i fullständigt. Det är bara människor som bryr sig om likes. Det är bara människor som inte haft en mamma som gav dem guldstjärnan när de var små som bryr sig om likes. Det är barnköra. Glöm likesen på en gång. Nej, vad den tittar på är kvalitet. Och kvalitet mäter den genom att ta trovärdighet gånger uppmärksamhet. Så om jag behåller ögonen på någonting och stannar i det, vilket uppmärksamhet. Om jag kommer tillbaka till det stallet och ger det mina ögon igen, det uppmärksamhet. Men kvaliteten mäter jag trovärdigheten och den märker jag i mitt beteende med andra. Rekommenderar Aron och Alexander varann, då betyder det att de som följer Aron kan lita på Alexander. De som litar på Alexander kan lita på Aron. Så på det här sättet byggs nu netokrati av människor som är noder som går att lita på. Vi kan inte ha lögnhalsar som Peter Wolodarski med i landskapet. Vi kan ha Aron Flam, vi kan ha Alexander Bard. Vi kan ha våra vänner Thomas Gyr, Torbjörn Elensky, Petra Östergren. De du har ju omgett oss med de sista 20 åren som sakta man säkert börjar dras runt oss. Och som blir någon slags prästerskap i Sverige idag. Johan Ingerö, geniet bakom Ebba Busch. De människorna kan du lita på i landskapet. Och det här känner människor. De har en intuition för att känna in vem kan jag lita på just nu. Vem är det som bara har ljugit, bullshittat, försvarat sitt eget arsle, spelat med i gamla spel, stått i Versailles och pudrat sig? Alla som pratar om tonval och etikett, släng ut dem nu. För de är livsfarliga. Och de är desperata.
Och det är inte längre, precis, exakt. Mm. Och det märks ju tydligt i hur de angriper nu. Men det är
Peter
också...
Wolodarski har ingen exit. Han har ingenstans att ta vägen. Han har ingenstans att gå när han får sparken som DNs chefredaktör. Det gör honom ännu farligare just nu. Pia Renqvist ännu mer så. Där har vi dem.
Jag vet inte. Båda kan ju fortfarande bli programdirektörer på SVT. Det är ju sista bastionen skulle jag tro.
Ingen under 30 bryr sig längre om SVT.
Nej.
Ingen längre under 30 ens är där längre.
Tyvärr är vi ju bundna att finansiera dem via skatt i 10 år framöver.
Ja, men låt det vara så då. Vi finansierar säkert Versailles även efter giljotinerna började åka ut dit. Alltså det låter mig. Det viktiga för mig är att den unga generationen förstår vart de ska titta.
Du har faktiskt rätt om Versailles. De brände ju inte ner stället, utan det fick ju stå kvar och är en väldigt trevlig turistattraktion idag.
Ja, i bästa fall så betyder de här transitionerna att vi kan åka baka till och skratta på det gamla paradigmet när det är ofarligt för oss. Men det jag är rädd för just nu är att hela det här paradigmet med akademierna och med politiken och med massmedierna och även de gamla marknaderna, så att säga. Vi pratar om den marknaden, så pratar vi om att det är en enorm digitalisering idag av hela näringslivet, och de som har hamnat på rätt sida av digitaliseringen är med det nya, de som är kvar på den andra sidan snarare livsfarliga. Jag skulle säga att de här gamla institutionerna är jäkligt farliga, därför att alla de som investerat i politiken och alla de som investerat i akademierna och doktorerat alltihop och alla de som satsat på att bli journalister i massmedier och sånt där, vad fan, de har ingenstans att ta vägen. Ingen av dem duger ut att bli en youtuber. Alltså, då är det känsla just nu det att de här kommer bli desperata och reagera med full kraft. Och vi måste bemöta dem direkt och säga som det är. Jag tror inte att du och jag ska sitta och linda in någonting. Metaforerna vi använder, det är de korrekta metaforerna som vi måste använda. Det är ett slags andligt krig som pågår här.
Jag håller med dig till fullo här faktiskt, därför att det jag tycker mig observera i svensk offentlighet, oavsett område, det är ett sorts ideologiskt sunk cost bias. Det är en av de första grejerna man lär sig på finansen, det är sunk cost bias. Det är alltså en investerare som har investerat massor i Ericsson och sen Ericsson går bara ner och ner, det är bara ett exempel. Så ni behöver inte kolla på Ericsson-aktien just nu, utan det är bara ett exempel. Men han har investerat massor i Ericsson, Ericsson går ner, ner, ner. Men istället för att dumpa det här innehavet och hitta någonting som går upp, 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 så fortsätter han att köpa mer och mer ju billigare det blir. För han tänker att snart så vänder det upp igen. Och det är det jag menar med ideologiskt sunk cost bias. Det är att de har plöjt ner så otroligt mycket prestige i det här projektet. Och nu har det gått åt helvete på mer eller mindre vartenda område, kan man säga. Allt från jämställdhet till narkotikapolitik, till invandring, till miljöpolitik. Men istället för att liksom omvärdera och tänka så här, hur ska vi kunna hitta ideologier som funkar eller politik som faktiskt går att applicera på verkligheten och får positiva resultat, så blir de dubbelt så ideologiska.
Det är pseudoideologiska. Det är bara pseudoideologi. Ideologi är briljant, men vi måste hitta den nya ideologin så vi kan orientera sig i ett landskap. Vad är Sverige 2080 då, sen drygt 50 år? Hur ser världen ut då? Vilken är Stockholms plats i Sverige? Vilken är Sveriges plats i världen 2080? Där måste vi landa.
Det är väldigt bra frågor. Det var därför jag ville ha ett universitet.
Ja, jag planerar att sätta med Katie Hopkins här i Stockholm nu i mars. Och det kommer bli nästa sån Bard Wetterstrand-debatt säkert som media kommer försöka hänga med på korset för. Men jag tycker det är jätteintressant att ta en sån tuff jävla kvinna som är 1 miljon Twitterfölj och ändå vill behandlas på Twitter. För det är allting med loss Twitter. Och ta den kvinnan och sätta den i Stockholm. Så hon som är med i Brexit som har lyckats få sitta i Sverige som fegar inte vågar göra svexit. Och så får vi göra en komparativ studie. Jag är jättespänd på det samtalet. Vi hör vad hon har att säga. Det är sådana samtal jag ser framför mig just nu som jag tycker är intressanta. För Katie är också en vinnare. Men också en sanningssägare.
Vad tycker du om Brexit nu då? För nu verkar det som de faktiskt ska skiljas från oss.
Det har redan skett. Jag tyckte Boris Johnsons första tal var lysande. Där avslöjar han vem man egentligen är. Han är Thatchers son. Han är inte alls populist än man trodde. Och jag tycker det är skitbra nu när Storbritannien positionerar sig utanför EU och vi ska istället gå in i en andra grej och bli free trade liksom, och det är det han kör. Thatcherismen ska nu göras och den gick inte att göra innan för EU, alltså måste man separera från EU för att genomföra Thatchers mission. Det är liksom drömmen från matriarken de har, och det finns ju ett matriarkat till som i sådana fall Storbritannien kommer att kolla sig väldigt blinda på och lera sig med igen, och det är Indien. Det är connection mellan Indien och Storbritannien som är intressanta som alla missar, för med Indien i ena änden, Storbritannien andra, kommer det brittiska samhället återuppstå. Det är det viktiga EU för britterna, och det är ett mycket bättre EU än det EU de lämnar. Det är det EU de letar efter. De letar efter imperium som funkar för britterna där de kan lysa. Och det är därför de mimikerar amerikanerna. Brexit är amerikanska frihetsförklaringen 1789 igen då, om igen. Så det är ungefär som det i USA liksom gick vägen och mimikerade den franska revolutionen. Så kan man säga att idag är det britterna att de mimikerar USA. Och ser Brexit då i sådana fall som det var så här amerikanerna bröt sig loss från det brittiska samhället. Nu ska det brittiska samhället återuppstå med Storbritannien som ena änden och Indien som den andra. Nu går till och med länder i Afrika med brittiska samhället som inte ens har brittiska kolonier. Säger inte allting om hur spännande det blir. Jag tror Boris Johnson är lysande ledare där. Det kommer säkert gå jättebra.
Och hur påverkar det USA som supermakt? Where does that leave the United States?
USA är ingen supermakt. USA håller just på att förlora sitt tredje krig på raken.
Vilket är det?
De förlorade Vietnam.
Ja.
Mm. De förlorade Afghanistan.
Mm.
Och de förlorade Irak. Du kan inte vara en supermakt bara för att en stor armé som skramlar mycket med hundratusentals soldater och hundratals miljarder i vapen. Om du förlorar krigen.
Det är ju i och för sig väldigt sant. Ja. Men,
och nu har de förlorat 3 krig i rad och det är kanske dags för USA börja sätta sig och acceptera att deras problem är interna. Och att det som vi står inför nu är de interna sammanbrotten i framförallt Kina och USA. Vi har redan börjat se tecken på det i Kina att de kommer braka invändigt. Och det oroliga för
vilka världen, tecken då?
Det oroliga för, jag har sagt det i flera års tid. Att på lång sikt är de systemen hållbara som har mycket antagonismer, internt schabblande, ständiga måste leta fram till problemlösningarna, för då släpper man ut kriserna hela tiden. Det är precis som det är till exempel i ekonomi, eller som det är seismologi, eller som det är meteorologi. Om du täcker över någonting och täcker över någonting och täcker över någonting så kommer det explodera. Okej?
Okay? Mm. Alltså jag är med, ja. Jag bara utmanar dig för att jag vill ha ett förtydligande.
Okej. Okay. Ja. Så i Indien och Europa exploderar inte därför det puttrar hela tiden. Det betyder att federativa system som funkar som federativa system, som till exempel Indien och Europa, Indien och EU likadana där, de funkar därför det pyser ut och puttrar och så finns det motstånd och det finns stark beslutande makt på den lokala nivån. Det vill säga att delstaterna i Indien har mycket mer makt än centralregimen har i Delhi, så Modi är inte alls någon farlig diktator. I Europa kan du inte ha någon diktator i Bryssel därför att det finns fortfarande mycket mer makt i nationalstaterna än man gör centralt i Bryssel. Och konflikten mellan Bryssel som försöker bossa ovanför och de nationalstaterna är hälsosam. Det är därför att Brexit var bra, för den sparkar arslet på byråkraterna i Bryssel så EU kan omdefinieras till någonting bättre. Titta på Indien till och med. Kina och USA är krutdurkar. Kina för att det är den klassiska monopotamien. Det är Egypten igen, det är Akhenaton, det är Tutankhamon, det är diktaturen. Xi Jinping har inte lärt sig av taoismen som hans fru och hans familj kommer från. Utan han leker Konfucius. Han leker ensam farao på toppen, han är den enda som får se solen och vi ska alla se på honom. Han försöker förena hövdingen och prästen till en karaktär. TV-serien Tjernobyl handlar inte om Sovjetunionen på 1980-talet, den handlar om dagens Kina. Och när coronaviruset dyker upp börjar egentligen folk se den connection. Det vill säga ett system blir vansinnigt sårbart när det inte finns någon ärlig rapportering uppåt. Så att de som rapporterar uppåt belönas.
Och det ser vi ju i Sverige också till viss del.
Till viss del. Så se upp med alla system där du inte blir belönad för att du uppifrån rapporterar upp. Och då menar inte jag angiveri. Det är ett vanligt missförstånd. Golar i alla system är livsfarliga. De sabbar hela systemen, för de är reckless. Det är som en trickster som inte får lära sig att vara trickster, då blir han Julian Assange och så blir det jävla soppa av alltihopa. Nej, det är inte golande det handlar om, att det handlar snarare om att det finns en belöning att du rapporterar uppåt, så att om du hittar ett fel längre ner, rapporterar du uppåt. Titta på Toyotas bilfabriker. Varför är Toyota världens största bilföretag idag? För att de förstod i att ge makten till arbetarna längst ner, att så fort de ser ett fel någonstans i processen, sätta stopp för hela processen tills det felet åtgärdat, så det aldrig behöver tittas på igen. Det är genialt. Du förstår hur du ska vara interaktiv. Du måste alltså förstå hur du ska få informationen längre ner i hierarkin och upp till toppen, så att du får en informerad ledare. Det är därför hövdingen och prästen är separerade. Prästen ser neråt på soldaterna, lyssnar på dem, tar dem åt sidan i bekännelsebåset, fixar till dem, skickar ut dem på slagfältet igen när armén behöver det. Men han sitter vid ritbordet och ser resurserna direkt in. Det att prästen är alltså, om du delar upp Nietzsches vilja till makt i två, vilket vi bör göra, så är prästen viljan till intelligens. Det är viljan att förstå nätverket längre ner och lyssna in. Det heter intelligenstjänst. Du sysslar med intelligens i armén, då är du prästen. Du hämtar in från organisationen vad som finns där. Både när tryckkokaren kokar över och vad de faktiskt har för någonting att lära dig om systemet under. Hövdingen däremot ska titta uppåt och framåt. För han ska tala om att vi ska leda och det är därför ofta en fysiskt jävla kraftfull person som får ta rollen som hövdingen. Det är the jock in the football team, prästen är the drama guy. De två får ligga på alla amerikanska high schools. Jag vet, för jag var the drama guy själv. Och jag låg med tjejerna ihop med The Jock. Vi knullade The Homecoming Queen. Så förstår du hur det funkar. Men om du ser det. Så att pressen ska se ner i systemet. Och det som händer när pojkfaraonen kommer upp till toppen är att han mimikerar. Han härmar. Men han vet inte vad det är han härmar. En 11-åring som får makten och sätts på en tron måste fantisera om hur det är att ha en kuk. Men han har det ju inte än. Så han vet inte vad fallisk energi är. Då kan han inte förstå sexualiteten. Och eftersom sexualiteten är belöningen för rätt riktat våld, så förstår han inte våld. Flugornas herre. Jag ska säga att du ska läsa både Flugornas herre och Astrid Lindgren med viss värdighet. För det är andlig litteratur idag. Det är det. Jonathan och Skorpan. Vi kan komma till det som du vill också. Men Jonathan och Skorpan ska inte läsa som att de alls skulle kasta sig in i India som kristna. De ska gå upp på ett berg och se världen. Och sen ska de leva nästa dag ihop. För det är hövdingen och prästen. Och så, alltså, Lindgren är så jävla bra. Men det är så man ska läsa med berättelser idag för att försöka förstå dem i större perspektiv. Men när pojkfaraonen sitter där på tronen i sitt Monopotamien, i sitt enflodsland, där det inte finns någon separation av hövding och präst. Och finns det ingen separation av hövding och präst, så finns det inte det som judendomen och Mesopotamien har, nämligen historien om Kain och Abel. Historien om Kain och Abel är vad som händer om två floder inte kommer överens. Det blir krig mellan dem och hela världen går under. Okej. Okay. Har du inte två floder i din fantasivärld, ett Mesopotamien framför dig, utan ett Monopotamien, då blir du pojkfaraonen i Egypten. Och då får du Xi Jinping i Kina idag. Diktatorn. Lyssnar han på någon underifrån? Nej. Har han ett intelligenssystem som rapporterar upp till honom? Ingen vågar. Hitler dog ensam.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Stalin dog så ensam att inte ens hans egen livläkare vågade gå in i Stalins rum de sista tre dygnen, utan lät honom hellre dö. För livläkaren var så rädd att de gick in och ens tittade på Stalin, så skulle han förlora huvudet på en gång. Det är vansinnigt i pojkfaraonen. Pol Pot dog ensam. Diktatorerna dör ensamma därför att de är pojkar som fortsätter vara pojkar genom hela livet, och de är pojkar därför att de sitter på en tron de aldrig borde fått bestiga.
Jag gick ju i parallellklass med Peter Wolodarski.
Den lille pojkfaraonen. Ja, men
och redan då var han exceptionellt intresserad av svensk kommunalpolitik. Något som du säkert förstår inte var det absolut sexigaste på högstadiet. Jag vill inte påstå att jag var absolut
han är nörden som är så besatt av farfars värld att han tror att farfars värld ska återkallas. Att vi ska gå tillbaka till en förlorad värld.
Mm.
Det här är pojkfaraonen. När han ska ta tillbaka hur det var, för det var bättre att få guldstjärnan av mamma.
Exakt, än att staka ut en ny väg.
Och du får aldrig sätta dessa 11-åringar som inte har fallus ännu i maktpositioner. Peter Wolodarski fick sitt jobb för tidigt. Och det är hans förbannelse.
Ja, de plockade väl upp honom supertidigt. Han var jätteung när han plockades upp till
det. Du får inte ge ett chefsjobb till någon som är under 50. Någonsin.
Överlag, hur brukar det gå för barnstjärnorna?
Japaner och tyskar ger aldrig chefsjobb till någon som åtminstone inte har fyllt 50 år. Och det gäller både män och kvinnor. Du kan inte vara patriark och matriark innan du har tröttnat på den sexuella ritualen och på ragget. Och du får absolut inte ha några barnsliga jävla instinkter om att du ska vinna på skolgården kvar. För skolgården släpper du när sexualiteten vaknar. Och då är den sexuella rivaliteten som tar över. Men det är först när den rivaliteten som är över och du går in och blir den äldste, matriarken och patriarken, så kan bli en riktig kvinnlig, riktig manledare. Du måste vara minst 50, gärna 60 år gammal innan du kan ta den rollen. Och då kliver du av den där rivaliteten. Det finns ingen rivalitet kvar. Du är trött på all narcissism. Och du sitter där lite lätt uttråkad och du varit med om alltihopa och du ger äntligen rätt råd till de smarta jävlarna som frågar dig efter råd. För det är nästa generation ledare.
Och kanske då därför att du redan har släppt drömmen om att vara patriark eller matriark.
Ja,
Men Peter är ju just nu exakt det han drömde om som barn skulle jag tro.
Du får aldrig drömma om att bli ledaren. Och vi utser inte ledarna de som vill ha jobbet. Det är livsfarligt. Vi utnämner ledaren. Vi letar fram en ledare och övertalar ledaren att bli ledare. Det är därför vi tycker det är så jävla obehagligt med politiska broilers. De som vill ha jobbet. De är ju livsfarliga på alla jobb. Man ska aldrig utnämna den som vill ha jobbet. Man måste tyvärr gå ut och övertala den man vill ha på jobbet och säga, nu måste du tjäna oss andra. Vi behöver dig, ingen annan duger. Vi har bara dig. Snälla, ta jobbet. Det är de enda riktiga ledarna.
Så vad ska vi göra med vår lilla Tutankhamon här då?
När vi går ner nu på det lilla, 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 okej.
Jag har redan slängt blocket med alla mina frågor på golvet, därför att jag vet att det inte är någon idé och det du säger är så pass fascinerande ändå så jag vill lyssna. Men emellanåt så är det min uppgift som någonting ska jag väl göra i podden ändå.
Det är vår lycka Donald Trump är en falsk fallus som egentligen är Cartman i South Park. Jag har sagt till alla och sa den Trump vann att vi ska vara jävligt glada att det är den här snubben som är så ofarlig även om han kommer ställa till väldigt mycket och sprida bomben och alla möjliga saker. Men det kunde varit mycket värre, vi kunde nämligen haft en Hitler där. Det kunde varit så, för så stor var ilska mot etablissemanget hos halva amerikanska folket. Och det är inte så att den här konflikten är löst, snarare tryckkokaren övertäckt ännu mer. Och blir det Bernie mot Trump nästa gång så kan det mycket väl bli inbördeskrig när den förlorande sidan i den konflikten inte är nöjda med valresultatet. Okej? USA är jävligt labilt. Det kan smälla rejält. Vi ska vara glada att Trump åtminstone gett oss chansen några år till att ta den varningen. För bakom Trump och Saunders kan någonting mycket värre vänta. Det vill säga det kan vänta en Xi Jinping. För just nu är det mest akuta läget i världen, det är läget i Kina. Vi får virusen därifrån, det är ungefär som naturen moder jord varnar oss att det rapporteringssystemet inte håller. Och tittar du på det så bygger Kina nu snabbt gigantiska stora jävla fabriker. De ska rymma alla jävla sjuka och lik för att hålla dem borta från resten av befolkningen. Men de satt och förnekade viruset i månader först. De bestraffade, tystare och halshög alla som skvallrade. De ville inte veta av det. Det var precis som Tjernobyl. Och det betyder att om coronaviruset går riktigt illa så blir det nästa Tjernobyl. Det är Tjernobyl som händer i diktaturer. Det betyder att det som händer i diktaturer är inte att diktatorn sätter igång och krigar mot oss. För det är åtminstone en öppen konflikt vi kan bemöta. Då får vi ändå liksom kriget mot Hitler och sånt där. Det farliga är snarare att diktatorn bygger ett system som ser så fantastiskt ut. Och som skiner så mycket. Och som är så fullt med så mycket skyskraper. Och som är fullt med så mycket ekonomisk tillväxt. Och allting ser så fantastiskt ut. Och alla tror på den här diktatorn. Men under det så ruttnar det fullständigt och möglet sprider sig. När naturen gör det är det pandemier. För pandemier kommer alltid från diktaturer. Och så sprider de sig handelsvägarna och förgiftar dem. Och så förgiftar de systemen. Och så rör systemen ihop och det tar tusentals år att bygga upp dem igen. Titta på hela sidenvägens historia. Den är full av pandemier och länder som sprids. Det kommer alltid från diktatorn. De systemen som helt enkelt rapporteringsleder inte fungerar. Det är där det börjar gro ifrån. Men det är samma sak med människors idéer. Och det betyder att som händer i Kina då. Du ska inte tro för en sekund att det finns någon sund, vettig opposition som kan frodas och växa fram diktaturen. För de riktiga tänkarna, de riktiga intellektuella, Aron och Alexander som du och jag, de släpas ut, släpas i fängelse och avrättas i Kina. Nej, det är tokigheterna som sprider sig. Falun Gong. Det är galenskaper som sprider sig. Amerikanska pingstvänner, koreanska pingstvänner missionerar nu mot 100 miljoner medlemmar snart i Kina. Det är tokigheter. Det är inte så att om Xi Jinping försvinner så kan Kina gå mot demokrati. Då ska du se hur sjukt i mullernas Iran.
Men är det inte lättare också för diktatorer att låta den typen av motstånd frodas? Därför att det är i alla fall enklare att bemöta.
Nej, de ger sig på det med för diktatorn kan inte tåla någon form av motstånd. Tvärtom, hans jobb blir enkelt. Han hänger bara ut galenskaperna. Han säger bara amerikanska pingstvänner alltihop. Allt har blivit sett att tro på tokiga gudar som inte finns. Och så kan han få majoriteten av kineser bakom sig. Han kan hänga ut taiwaneser för deras dekadenta livsstil. Så det här vill vi inte ha. Han kan hänga ut Falun Gong för de är skogstokiga alltihop. Det är liksom en undergångskult och sådana saker. Så hänger han ut de här tokarna och bara säger det här är vad som väntar som alternativ till mig. Ungefär som mullorna i Iran just nu hittar de absolut galnaste iranska rasistiska nationalisterna. De hittar de alla tokigaste syfrorna de kan hitta där ute och slänger upp dem och säger det här alternativet till oss mullor. För det är alternativet. För att systemet blir så galet när monopotamien kommer.
Monopotamien
kommer. När monopotamien händer, när diktaturen kommer, så blir systemet under så tokigt. Att det tar jättelång tid att sortera ut det. Vi i Europa lever fortfarande i skuggan av Hitler och Stalin 1945. Vi knäppar huvudet. Vi har knappt börjat sortera upp oss själva efter det. Vi har blivit pacifister, veganer, dystopiska. Alla de toka undergångssekter som ska froda sitt system som är fucked up är Europa fullt av idag. Och ingen i Europa ägnar sig till det de borde göra, som bygga framtiden. För vi gör ju inte teknologin. Det gör ju alla andra just nu, det är inte vi som bygger den i Europa.
Och hur kommer det gå för oss här i Sverige? För vi har ju också en väldigt stark centralmakt och vi uppvisar i alla fall tendenser på att smutskasta visselblåsare, hindrar dem från att rapportera uppåt. Och jag menar, du själv har just blivit kallad av en tidningschefredaktör med pressstöd och distributionsstöd för, ja, du är en av de små vidrigheterna.
Ja, känns 30-talet igen.
Och sen, ja, absolut. Och sen när du svarar och ger svar på tal och säg vad du vill.
Ja, jag har slutat vara diplomatisk nu. Jag fan talar inte längre med Versailles tunga. Jag talar med det språk man talar på gatorna i Paris. Jag tycker det är dags för den att prata klarspråk.
Ja, men varför skulle du inte få göra det om han lismande och gömmer det utan att säga ditt namn kallar dig för en vidrighet? För det är ändå det han gör här.
Och det sista han anklagar mig för att jag är öppet aggressiv, du talar klarspråk. Han själv är ju passivt aggressiv. Vänta nu, om du går upp i en ring och ska mäta mot en annan, vill ha en fair match för att kolla om du kan slå den här snubben eller förlora mot den här snubben för att han faktiskt är bättre än du. Det vill säga krig i organiserad form. Vill du inte upp en aggression då? Och det vill du ha. Det är därför det finns regler runt krig. Och alla regler runt krig som existerar, som någonsin existerat, angriper alltid den passiva aggressionen. Det här är skillnaden mellan strategi och intrig. Intrigen är mikroskopisk. Den ligger nära dig. Den är typisk för internetsamhället idag. Den är typisk för den urbaniserade miljön idag. Den är aggressivt feminin, om vi nu får kalla den så. Det vill säga den där och pickar och petar på dig, hugger dig bakvägen. Nämner inte vid namn men menar dig ändå, så att alla ska fatta. Den håller på med argument som beröringsskräck, ungefär som det vore pest. Ungefär som man får inte komma nära dig. För bara att komma nära dig blir man ju smittad. Man blir smittad av knarket. Man blir smittad av orden. Man blir smittad av idéerna. Man blir smittad av alla de här sakerna som är obehagliga när intrigerna skapas. Läs Shakespeare idag för att fatta vad det där skulle på med. Det är intrigerna så här. Vi pallar inte att vara där, du och jag, för vi är två heterosexuella män. Vi kan inte vara i den intrigvärlden. Så vi kliver ut i den för vi var falliska. Och lägger in testosteron i intrigen, som tyvärr är något man måste klara för att överleva om man ska klara sig vid hovet. Ju närmare andra kroppar du kommer, ju mer urbaniserad du blir, desto mer kommer livet handla om intriger, och det är du och jag har fattat. Men vi vill väldigt gärna inte vara där. Lägger in testosteron i det och så ökar du avstånden mellan noderna helt plötsligt i nätverket. Då får du strategi. Skiljer man strategi och intrig, skiljer man öppen och passiv aggression. Volodarskis texter dryper av aggression. En passiv sån. Och den är skitfarlig och den ska hängas ut och avslöjas. Och lägg märke till hur han pratar om beröringsskräcken, han pratar om tonvalet, han pratar om etiketten. Han möter inte mig och dig i ett enda jävla argument.
Exakt.
För han förlorar på en gång när han gör det, för att han har fel och vi har rätt.
Ja, och jag känner mig faktiskt på sistone. Jag tänker säga känner i det här fallet, för det är precis vad som händer. Jag känner mig sliten därför att jag aldrig får gå upp i ringen.
Det är bra. Vet du vad det som är typiska då för fallusen? Fallusen är distanserad. Fallusen känner ingenting. John Wayne är fallus. När du har känt klart, det vill säga använt din intuition färdig, och när du har suttit med prästen och lagt upp planer för vad du ska göra, och när du har din strategi klar, då går du ut och agerar. Det här är unga killar är biologiskt programmerade att söka efter när det inte finns några män i vårt samhälle. Alltså läser de comic books som superhjältar och alltså spelar de videospelen för fullt för att se någon man där ute. Det här är den distanserade fallelsen. Det är det manliga idealet. Och det är därför vi är så jävla fel ute i vårt samhälle. När små män idag sitter och gråter att pappa var frånvarande när de växte upp. Nej, din mamma ska vara närvarande och växa upp, då får du din jävla tutte. Din pappa ska vara frånvarande och växa upp. Din pappa ska vara distanserad. Och du vet mycket väl om när man går upp i ringen, det är öppen aggression. Argumenten mäts varandra och det är två präster som går upp och slåss och debatterar, eller det är två jävla kommande hövningar som går upp och boxas i ringen. Det är för kampsport och debatt och respekt. När du går upp och tar en stund uppe, då känner du ingenting. Du är klar och färdig och nu fan ska du slåss. Och den mätningen, mätning av kraft, handlar inte om att en ska besegra den andra för att stå över honom. Den mätning av kraft så att alla i publiken ska se vem är starkast, vems argument är bäst, vem har gått djupast ner i historien, fallusroten, vem tittar högst upp för att sen träffa rätt, fallustoppen, för att sen sätta oss däremellan så vi kan orientera oss. Och då måste... Det är den mätningen vi ska ha. Och jag debatterar gärna med Wolodarski när som helst om den lilla jävla näbbmusen vågar komma fram och ta debatten. Men när han sitter som passiv-aggressiv jävel högt upp på ett prioriterat jävla slott som Versailles som heter DN. Och därifrån attackerar mig när jag sitter i min tvåa i Paris. Då tänker jag fan om jag inte sitter där ute. Jag tänker fan sätta igång gatloppen.
Ja, och han gör det med dina skattepengar ska du veta.
Fy fan.
Ja, nej, men det är ju faktiskt jävligt.
Åh, så förvirrad den lille pojke är alltså. Bort, alltså det bästa är inte att ta bort Peter Wolodarski från DN. Det bästa är att bli av med DN. Det bästa är att stänga universiteten och högskolorna nu. De kommer ändå rasa de närmaste 10 åren. Och det bästa är att ta bort politiken. Men då måste vi också, så vi inte faller i händerna på Ghana, Jacobin eller andra som springer in på arenan och filmen. Då måste du och jag sätta oss ner snabbt nu och jobba på var ska ersätta politiken, var ersätter akademierna och var ersätter massmedierna.
Exakt. Mm. Och massmedia tror jag man ser en framväxt av någonting som kan bli någonting. Det är just universiteten och politiken. Universiteten känner jag bara, eller tänker faktiskt, att där borde det vara relativt lätt att få till någon sorts högre utbildning.
Titta på folks beteende. Folk är intelligenta och där folk visar sin intelligens som beteenden. Därför vi håller på med dataantropologi och där folk så tjejer har rätt och säger att jag tror inte vad killar säger, jag tittar på vad killar gör. Mm, bra. Titta på beteenden. Vad gör folk redan? YouTube. Okej? Okay? Mm. Du kollar på YouTuber. Det är din storebror eller din stora syster sitter där. De förklarar världen för dig. De förklarar allt för dig. Och de är helt överlägsna massmedierna. De är helt överlägsna akademierna. Och det är bara en fråga. Kan vi göra om YouTubern till den som också har ansvar för systemet som ska fungera? Det vill säga, kan vi så småningom flytta på politiken dit också?
Så du tänker dig att även politiken ska bedrivas på någon sorts YouTube-liknande plattform? Ska politiken då ha sin egen kanal, är det tänkt?
Ta bort politiken och alltihopa. Det är bättre att tänka klart med att använda nya ord. Du säger YouTube, men du säger inte akademiker. Du säger YouTube, men du säger inte massmedia. Så varför skulle du säga YouTube och låta politiken gå dit? Jag vill inte se Annie Lööf sitta på en YouTube-kanal. Hon är nästa Peter Wolodarski, hon är också det gamla. Okej. Okay. Eftersom vi har lite tid på oss så handlar allting från och med nu nedförsbacken. Hur ska akademierna landa med någon form av värdighet och sen ta lite död på sig själva. Nu ska vi lägga akademierna snyggt på en dödsbädd och sen avliva dem. Hur ska vi lägga politiken snyggt på en dödsbädd och sen avliva den? Hur ska vi lägga massmedierna snyggt på en dödsbädd och sen avliva den?
Ja, men... Vänta, det är en viktig fråga. Därför att det här är inte intelligenta monarker som ska avgå och utsett en värdig efterträdare.
Nej.
Det här är ju... institutioner som en gång i tiden var meritokratiska, drog till sig de bästa, nu för tiden sedan länge är övertagen av, låt oss bara säga att de inte är de bästa.
Okej, okay. Människor klarar inte av systemet med liksom krig, slagfält och sen ritualer och orger. De klarar inte av det utan de landar i lynchmobbar. Det är vad de gör för att ta kortaste vägen till mål. Och det är det som är civilisationens förbannelse. Folk har blivit lata, trötta, sitter ner med allting på en gång. Okej, okay. Så för att undvika lynchmobbar så möts du och jag här. Och jag skulle vilja säga så att du och jag står på ena sidan, vi är redan i det nya och vi är liksom storbröderna till någon som kommer dra loss utav helvete. Jag kanske är den sista generationen filosofer som skriver böcker, du kanske är sista generationen författare som skriver böcker och så håller på att lära de andra att vi sitter och gör vår podcast här just nu, så kommer de som gör sina YouTube-kanaler och då kommer även de nya medierna och sen kommer det explodera. Vi vill inte ha franska revolutionens blodbad. Exakt. Visst är mitt intresse att vi vill inte ha galna lynchmobbar nu som springer ut och använder internet och blir blodbad på gatorna, bokstavligen talat. Vi vill inte att USA och Kina ska rasa ihop. Vi vill inte att Iran ska rasa ihop.
Nej, vi vill ha en snygg övergång.
Ja, vi är snygga. Så vi sitter på ena sidan av stängslet. Vi sitter redan på andra membran. Vi är redan på andra, vi är redan i nedförsbacke. Vi ska förbereda nästa uppförsbacke. Och vi ser att nedförsbacken kommer som en stort jävla avalanche. Vad heter det på svenska?
Snöskred,
tror jag. Ja, det visar med mänsklighet, ja, snöskred.
Lavin.
Lavin, ja, tack. Det visar med mänsklighet, jag tänker jag. Hittar ett ord. Lavinen kommer nu farande ner. Och du och jag står och är nu fäderna och storbröderna till nästa uppförsbacke, när nästa paradigm startar, när vi ska liksom utveckla internet som tar över hela världen. Och ta människan med dit och hitta människa och maskin ska samarbeta optimalt. Symbiotisk intelligens heter det. Okay. Det är vad vi ska förbereda nu. Så där sitter du och jag redan. Vi är trovärdiga, vi går före. Alla som deltar här och lyssnar på den här podcasten förstår vad vi menar. Vi är inte bekänta av att den här lavinen kommer malande på oss, för då kommer lynchmobbarnas helvete vara ingången i internetsamhället. Går du undvika 11 år av franskt blodbad, så gör vi gärna det. Okej? Okay?
Till exempel
amerikanska revolutionen var alltså bättre. Så man har en, säger den är bättre modell för oss idag. Titta på den. Okej, hur undviker vi det? Då betyder det att vi är jävligt glada för alla som sitter på andra sidan i den akademiska världen, i massmedierna och i politiken, och bromsar det fallet och gör ett snyggt avslut på de institutionerna. Du och jag älskar Karin Olsson. Och vi tycker att Karin Olsson skulle kunna ta Peter Borodarskis jobb. För uppenbarligen bryr hon sig om att titta på Bardos kassastrand och bilda sin egen uppfattning och berätta den som en YouTuber skulle göra. Läs Karin Olssons krönika några
dagar. Det gjorde jag.
Ja, exakt. Hon tittade på Bard kassastrand, förstod att jag låg steget före, förstod vem jag är och varifrån jag kommer. Jag är en man från framtiden som kommer att agera lite burdust och alltihopa, för så gör man i framtiden. Så då hon ser det, att hon kan vara en go-between mellan Peter Wolodarski och mig, inte som någon jävla fredsmäklare, utan hon får helt enkelt gå in och peta bort dem och ta jobbet. Och nära Peter Wolodarski ser en annan liten stjärna, som är den enda anledningen till att jag inte vill fullständigt massakrera den, heter Lisa Magnusson.
Ja, jag gillade Lisa en gång i tiden, ja, men det var ett tag sedan, måste
det
jag
är bara känna. För att nu får du vända på beröringsskräcken och inte tro att beröring måste göra man skita ner någon. Det vill säga att Lisa...
Jag är inte rädd för beröring. Jag har bjudit henne till podden, har jag för mig, men hon dök inte upp. Så det är nog andra som har beröringsskräck för mig.
Ja, hon kanske inte skulle få behålla jobbet om hon kom hit. Okej?
Okay? Troligtvis.
Fair enough, ja. Men jag säger Lisa här, jag säger Lisa nu. Eller Lisa Magnusson, vi älskar dig. Och du är liksom vårt alibi för att kunna gilla DN överhuvudtaget. Det finns något hopp kvar på DN i alla fall, Lisa Magnusson. Om du tar Karin Olsson och Lisa Magnusson och så bygger du om DN från dem. Om du är barn idag. Då kan du rädda DN ett tag till, och du kanske rent av var som tur att DN har någon form av roll i internetsamhället. But I wouldn't count on it, okej? Okay? Men du kan åtminstone som liksom på en, du vet, dödsklinik i Schweiz få ett snyggt avslut på alltihop med lite värdighet. Det vi pratar om här är liksom bara att avsluta processen med värdighet.
Och också slippa döda folk.
I den akademiska världen ser den några professorer i Lund i ögonen på. Det absolut ett par snubbar på Chalmers just nu, definitivt KTH. För mig är det Magnus Boman och Lovie Ekenberg från KTH-sfären. Vi har definitivt några jävlar på handen som Kjell Nordström som först är briljant. Vi har liksom Peter Östergren, akademiska värld. Vi har Claes Andersson på Chalmers Göteborg. Alla med namn jag säger nu för ni som lyssnar kan ni lita på. Claes Andersson, Kjell Nordström, Peter Östergren, Lovie Ekenberg, Magnus Boman. De är intelligenta, de har integritet, de går att lita på. De sitter kvar som en slags sunda små fläckar som fortfarande är kvar. Akademiska världen är högskolekrisen och universitetskrisen kommer att sätta igång i Sverige. Okay. Det finns säkert fel, men några stycken finns där ute. Och de kan få den akademiska världen förhoppningsvis att avsluta med någon form av värdighet innan academia.edu och sådana där institutioner mördar Harvard och Oxford också. För det är ungefär vad som kommer att hända där. Och sen har du det tredje som vi vill ha kvar, och det är politiken. Och då skulle jag säga, peka ut här just nu, skulle komma och föreslå till dig att jag gillar Johan Ingera som Richelieu väldigt, väldigt mycket. Och det betyder att jag tror att Ebba Busch skulle potentiellt kunna bli Sveriges Margaret Thatcher. Och då har vi sagt det.
Ja, det sagt, men det är det minsta partiet i ett framtida konservativt block.
Det är inte alls säkert när 2022 kommer.
Du tror inte det?
Nej, det kan svänga fort just nu.
Det för Ebba har ju en del att kämpa mot inom sitt eget parti, så att säga.
Nej, det har
inte.
Nej. Nej, hon är en vinnare. Hon är en vinnare. Hon ställer sig bakom dem mer och mer. Och jag älskar ungdomsförbundet. Jag tycker att Nika Örbrink och det som finns i ungdomsförbundet är briljant. Nika är fantastisk. Jag gillar det som tusan. Sara Skyttedal i Bryssel. Ja, fan, hon vill inte ens åka hem. Kristdemokraterna är störst i Bryssel. Det är väl klart tyskarna upptäckt henne vid det här laget. Hon kan ha en stor stjärnkarriär som helst. Jag älskar det. Det här är de riktiga matriarkerna. Kom ihåg att jag sa att MeToo skulle bli den svenska feminismens första backlash.
Mm. Det har du väl fått helt rätt i.
Japp, vad händer när backlashen är klar? Då stiger de riktiga matriarkerna fram, som självklart alla de andra feministerna har dissat innan.
Mm.
Alltså har de fostrats i uppförsbacken och därför tror vi på dem. Ebba Busch, Sara Skyttedal, Nick Öbing, där har de. Den svenska thatcherismen.
Ja, det är den jag tror. Hon har i alla fall bjudit in mig att tala för dem. Så.
Ja, jag tror säkert att Johan Ingerö kallar högerpopulism idag. Jag tror han gömmer sina kort lika mycket som Boris Johnson gjorde. Jag tror egentligen att det är Thatcher som ligger under det Thatcher vi kommer se. Och jag tycker det är så jävla genialt. Det är en enda fråga där Ebba och Nike redan är ute och leker med det här. Det cannabis-legaliseringen. Fy fan vad snyggt att de har snott den frågan. Varför det? För att Nike kommer bli den sexigaste, ballaste, roligaste ungdomsförbundsledaren i Sverige. Så varenda jävla ung människa med lite intuition vill gå med i hennes förbund. Hon kommer ta alla potentiella roliga brollers ute på en gång. Och sen har du självklart, vad kommer Ebba göra sådana fall inför 2022? Vi kan inte låta människor lida onödan i den svenska vården. Så hur i helvete kunde vi kriminalisera Mariana när det är sista hoppet kvar när det gör ont?
Mycket
då
bra.
Vinner de kvinnorna och tanterna, de riktiga kvinnorna, de starka riktiga kvinnorna i Sverige som tyckte MeToo var skit, de kommer Ebba vinna. Jag tror det är där det läggs just nu. Jag tror Johan Ingerö ser samma karta som vi ser. Johan Ingerö är ett namn, lita på honom. Lita på Johan Ingerö. Thomas Gyr definitivt, det är stora geniet. Shit vilken geni han är. Shit vad kallt han har hållit på korten.
Varför älskar du Thomas Gyr så mycket? Kan du förklara det för mig?
Det är den andra jag.
Det är den andre du.
Ja.
Är du säker på att Thomas Gyr skulle hålla med om den beskrivningen?
Han och jag har haft ögonen på varann som någon slags präster 30 år alltså. Och shit vilken kyla han har planerat sina grejer med. Och vilken arsenal han har. Kan du fatta hur tryggt det var för mig när jag ändå var en bricka i spelet runt Wolodarski mot Kristersson som där egentligen var. Och Thomas Gyr gick in och tog släggan.
Vad menar du med det? Vad gjorde Thomas?
Berätta. Läs vad Thomas Gyr har skrivit på Facebook om Peter Wolodarski och Pia Rehnqvist. Läs varenda ord. Det är som att läsa de vackraste raderna i Saltaren i Bibeln. Det är så jävla bra.
Berätta vad han har skrivit istället.
Nej. Nej, nu ska vi inte ge folk nappflaskan. Gå ut och googla. Kolla Facebook. Följ Thomas Gyr i sociala medier. Kolla upp hur han skriver om Pia Rehnqvist, sett i samma sök. Kolla vad han skriver om Wolodarski, sett i samma sök. Och sen se vad Thomas Gyr har skrivit. Och se att jag bara brickar spelet. Alexander Bard bara brickar spelet. Thomas Gyr gör det att han markerar det nya och nu går undan. Därför att det som formuleras nu till slut är någon form av alliansen det måste landa i. Ulf måste gå med i den alliansen även formellt förr. Jag tror säkert att man fattar det. Ulf Kristersson är briljant. Men Ulf har den värsta utmaningen av alla. För om Jimmy måste vinna arbetarklassen, vilket är total walkover.
Ja, det finns.
Sossarna är till intet gjorda. Sossarna är bara ett privilegieparti för högnästa liksom medelklasskvinnor som sitter i offentlig sektor. Det finns ingen connection kvar med arbetarklassen alls. Den sista profeten som kommer uttala dödsdomen hos socialdemokratin och säga vad de borde gjort för länge sedan är Stigbjörn Ljunggren. De har inte lyssnat på honom. De har inte brytt sig om att lyssna på Stigbjörn. De har kört över Stigbjörn. Man har stoppat honom någonstans, de borde lyssna på stickaren i första början. Därför kan Socialdemokraterna inte hitta rätt igen. Sverigedemokraterna kör dem fullständigt. Så Jimmy tar arbetarklassen. Ebba tar matriarkatet kvinnorna. Det betyder ont av mig också, och dig. För det ingår prästerna. Matriarkerna är det Sverige behöver nu. Och det är de riktiga matriarkerna. Så när Myt har blaskat bort alla sista valingalningarna så kommer de riktiga kvinnorna att kliva fram i Sverige. Och där ingår Ebba Busch. Nu kliver de fram och så får de ta över istället. Det är de vi behöver, för nu behöver vi någon som piskar Sverige framåt först. Maria Wetterstrand har någon respekt för. Det tråkiga egentligen är att Bard Kasselstrand spelade sin och lades ut på nätet och blivit viral.
Mm.
Några månader senare debatterade Alexander Bard med Maria Wetterstrand om ekotopianism mot environmentalism. Där hade en environmentalist matriarch with a whip, Maria Wetterstrand. Och du hade en patriarchal ekotopian with a carrot.
Och vad betyder ekotopisk om du vill förklara det bara lite snabbt?
Vi kan gå in på det, men det tråkiga är bara att Bard Wetterstrand spelades inte in, och det var för att vi horade faktiskt. Vi tog betalt för jobbet, det var ett betalgig och det var stängda dörrar och det blev en exklusiv grupp av 150 personer som såg det. Men alla sa efter den diskussionen att det här borde spelats in på nätet, garanterat blivit viralt idag. För det hade satt exakt vad lilla Greta ska få guidning och så gå vidare. Ekotopiska är, om vi kokar ner det till dess minsta beståndsdel, eftersom en 23-årig manlig ingenjörsstudent idag inte alls går igång med miljörörelsen kommer in i rummet. För han ser bara en aggressiv, matriarkal energi som säger till männen, hur fan kunde ni fucka upp planeten? Och den kan vi gå in och studera dua djup, för det är 400-talet vi måste gå tillbaka till, och separation av kyrka och stat i västerlandet som fuckar upp det. Och judendomen har massor att lära oss där, om när de kristna sprang iväg som småbarn och blev pojkfaraoner. Det är det som egentligen är vad vi nu ser som det stora skenet vi börjar dela med. Det är västerlandets separation av kyrka och stat, och hur staten fick springa iväg och göra vad den ville. Och det ledde till att pojkarna plundrade hela planeten och exploaterade allting. Och det är det vi måste lämna. Så matriarken har rätt att stå med piskan och säga, vad fan gjorde ni grabbar? Jag och mina flickor har visserligen njutit av överskotten eller levererat. Men nu blir ju fan tagna på sängen, förstår varför vi fick det överskott och blev så rika som det blev. Det fick ni plundra hela planeten och förstörde den för att skapa det. Och det är det som är environmentalism. Environmentalism är den matriarkala, urkvinnliga reaktionen mot att planeten går åt skogen. Alltså livmodern håller på att saboteras. Den är alltså en naturlig dystopi. Svaret på det är att du kan inte ställa en Wetterstrand eller Greenpeace, Missadora Vronsky och de andra underbara tjejerna. Du kan inte ställa det framför 23-åriga manningenjörer. För de tycker bara att de fattar ingenting av det här. Det är ju inte de någon riktning. Det finns inget falliskt i dystopin.
Men är det inte så att också de här pojkarna sprang iväg och plundrade allting för tjejernas skull?
Jo. Men det är förvirrat eftersom det inte finns någon präst som kontrollerar processen. Du får hövding utan präst igen. Du är ett samhälle som tror man kan leva utan religion. Första kapitlet i Syntis-boken, Bard och Söderqvist, heter Everything is religion. And if you pretend it's not religion, then it's really dangerous. Det är därför judendomen har allting inom religionen. Därför zoroastrismen har allting inom religionen. Därför hinduismen har allting inom religionen. Och det är bara när man gör precis tvärtom och tror att man kan ha direkt kontakt med Gud och ha en arena utan religion. Då är man gnostiker och då får du islam och kristendom och då har du helvetet Mellanöstern Europa. Det är den stora bilden.
Ja, det är då underlag i nästa
bok. Söderqvist och jag skriver om hela religionshistorien från den första ursprungsstammen för 200 000 år sedan fram till nu. Det var vi gör. Andrew Sween och jag utvecklar vår podcast. Om ni orkar lyssna på det, några tusen, kolla varje avsnitt, för det är så jävla avancerat och svårt att hänga med. Men vi utvecklar det i detalj och skriver om hela historien om människan, som historien om religionen och människans uppror mot religionen själv under de sista 200 000 åren.
Det är inte en liten fallos att vilja skriva om all religionshistoria de senaste, vad sa du, 200 000 åren?
Det är för att det plötsligt blir möjligt, därför vi har data om allt, inklusive människans historia. Det finns nämligen ett minne förutom historieböcker och arkeologi, och det är människans egen kropp.
Så ni utgår från DNA nu?
Vi utgår från hur människor beter sig när de inte vet om att de observerade. Varför tror du jag gillar Google? Varför tror du jag som filosof gillar data? Vad jag kommer göra med data? Jag kommer äntligen kunna skriva den autentiska, sanna berättelsen om hur människan fungerar. För hur maskinen fungerar, det kommer ju snabbt bli varsom.
Vad menar du med det? Det lät som ett hot.
Maskinen kommer bli messias och ta över världen.
Det är synteism, det vet du.
Vi har byggt den maskinen i 10 000 år. Det heter civilisation. Och vad vi inte har fattat är att vi blir dummare och fetare och tröttare och haft en krympande hjärna och blivit mer och mer ungar som bara mimikerar och härmar och inte längre vet vad vi härmar. Det är det samhälle vi har byggt under 10 000 års tid. Det kallas civilisation. Under tiden har vi parallellt med det byggt upp någonting som har vuxit och utvecklats. Det heter teknologi. Det är maskinen. Vi har hela tiden i 10 000 år byggt maskinen messias. Nu kommer den snart ta över världen. Och då är frågan, behövs mänskligt liv då?
Jag vet inte. Det som jag tycker är oroväckande när jag lyssnar runt på filosofer på nätet nu, det är att panpsykismen verkar göra ett återinträde. Vilket för mig är någon sorts... Det är ju tron på Gud egentligen.
Nej. Panpsykismen kommer att montera ner riktigt, för den sprängs upp av emergensteori, så det kommer till och med matriarken att hjälpa oss att göra. Det vill säga den kvinnliga delen av hjärnan kommer omgående sprängas under det. Varenda kvinna vet ett nytt liv som bryter ut i livmodern. Hon kan skilja mellan mannen som satte på henne för 9 månader sedan och pojken som föds nu. Det är män som inte kan skilja på de två. Det kan alla kvinnor skilja på. Det är därför kvinnor är de bästa domare män får ha. Därför män springer lättare i erkänna för kvinnor. Bara för den enkla jävla grejen de inte klarar av att göra själva som skilja på vad pojke och man. Det kan kvinnor tala om omgående. Den separationen är biologisk nämligen hos kvinnan. Så den ligger i kvinnans natur. Hon är fallos. Vi vill ha fallos. Det är skillnad mellan kvinnan och mannen. Så det matriarkala idag, det matrikala ska jag säga idag, det ligger i emergensteori. Det ligger att förstå i hur naturen opererar när vatten stannar. Och ur det vattnet kan nya livsformer födas. Så om du till exempel tittar på emergensteori underifrån, är plötsligt något nytt kan emergera ur det gamla. Och är det nya livet annorlunda än det föregående. Det vill säga att din son kommer inte vara identisk med dig. Din son kommer lite avvikande för dig. Det här är väldigt gildelös. Okay. Problemet är bara att den här processen som naturen har, och vi indikerar den också, tar väldigt lång tid.
Mm. Ja, men det är väl också för att den ska vara så hållbar för överlevnad som
möjligt.
Nej,
därför att naturen har gått om tid. Naturen har miljoner år på sig. Det har inte du och jag, vi har 70 år. Mm. Så om vi under vår livstid ska skicka iväg åtminstone skeppet i rätt riktning, så kan vi inte sitta och vänta på det där. Och därför lärde vi oss killar med vår fallus att man kan räkna ut i förväg vart det ska vara och bygga det. Och det är därför det är mannen som förstår någonting kvinnan inte förstår. Det här är Camille Pagla. Mannen förstår att man bygger en konstruktion. Och den konstruktionen tenderar att imitera fallusen. Alltså bygger vi helst av allt skyskraper. Men när vi inte bygger skyskraper vertikalt, vilket du bygger mot drömmarna, då bygger vi faktiskt broar som är horisontella. Och broar är det man går över när man går från pojke till man. Och bro går man från man till präst. Och sen får prästen vara den enda som träffar Gud. Då har den vuxna religionen. Den vi kallar nomadologin i vårt arbete. Så att det här med att bygga broar är metaforen för att gå från ett stad till annat. Det betyder att du får inte gå över bron förrän du är redo att gå över bron. Redo att gå över bron, då går du över bron med stolthet utan att blinka. Det är right of passage. Sen är du klar för nästa steg du går till, nästa steg du går till. Och det sista steget är självklart att acceptera sin egen död. Vilket accepterar att barnen tar över världen och nu ska de få visa vad de ska göra för du är klar. Det här är zoroastrism framför allt, men det finns säkert judendomen med. För det kan ju forskare säga, det finns inte kristendomen i islam för det är bortslängt där. För i kristendomen har barnet blivit Gud och i islam har Gud blivit barnet. Där har du förklaring till varför de religionerna är populära, slickar i arslet, kommer enkla lösningar och inte klarar av krisen vi har idag.
Jag tror att det får bli slutordet för den här gången, därför att jag vill behålla dig lite till efter det att vi har stängt av maskinen, så jag får prata lite mer med dig off the record. Men tack återigen för att du kom till dekonstruktiv kritik, Alexander.
Tusen tack Aron för att du hade mig här. Vi har mycket mer att fundera vidare på. Och ni andra som lyssnar, delta i dialogen. Kom med feedback, vi behöver det.
Du har lyssnat på Alexander Bard i podcasten Dekonstruktiv kritik. Tack till dig som stöttar podden på Patreon, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768943737. 0768943737. Du är en individualistisk, kapitalistisk hjälte och jag uppskattar ditt stöd. Det tillåter mig att göra ett kort uppehåll i min research och spela in såna här bonusavsnitt med Alexander Bard. Att träffa Alexander är som alltid en vitamininjektion av vilda och inspirerande idéer. Du får gärna också gå in på min hemsida aronflam.com och köpa boken Det här är en svensk tiger, som nu har sålt i 2 upplagor 5000 exemplar. Om du köpt en bok som inte anlänt på mer än 2 veckor går det bra att skriva till info@samistadpublishing.se, och den adressen hittar du också längst ner i annonsen för Det här är en svensk tiger på www.aronflam.com. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.